Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är onsdag den 4 november och det är inte vilken dag som helst utan det har i natt varit presidentval i USA. Och vi trodde att när vi spelar in den här podden kommer det finnas ett klart och tydligt valresultat, eller trodde och trodde, vi hoppades liksom många andra. Där är vi ju absolut inte. Just nu sitter vi här alltså onsdag eftermiddag vid femsnåret och det är olidligt jämnt som ni alla vet, och just nu lutar det väl lite åt Biden, men det har ju ändrat sig flera gånger under dagen och alldeles oavsett så får vi nog räkna med att det här kan bli en ganska långdragen historia. Och det är ju det som har målats ut som det värsta tänkbara scenariot för marknaden. Men det råder helt klart positivt tolkningsföreträde, för att först steg ju marknaden på att Trump såg ut att bli president. Man tänkte, åh gud vad skönt, lite skattesänkningar. Sen så steg marknaden, eller först ska jag säga, steg marknaden på att Biden, man trodde att Biden skulle bli president. Man kände, ja, lite stimulanser och federala, att regeringen, federal, öppnar plånboken och stimulerar ekonomin. Då var det positivt. Sen var Trump positivt. Och nu verkar det stiga även fast vi är i det här limboläget där ingen riktig segrare ännu har utsatts. Så att börsen vill upp.
Ja, men börsen vill upp, och du sa det här är en speciell dag, det här är dagen för doppardagen, det är snart julafton faktiskt nästa månad. Men när vi spelar in den här typen av poddavsnitt så är det ju alltid för oss, om det nu är onsdag vi spelar in på, så är det dagen för doppardagen när podden kommer ut, och det är en speciell dag för 4 år sedan, 9 november 2016. Vissa av oss följde valvakan, man nattsuddade lite grann. Jag var in på småtimmarna igår natt. Johanna, du steg upp i 4. Jag tror du drog vinnarkortet, för det fanns mera att grotta ner sig i vid 4 på morgonen, men jag är mer en nattmänniska. Men i alla fall, då vaknade vi upp och då var det en stor X-faktor, för man tyckte att världen skulle gå under om Trump blev president, och man skrattade nästan bort det och sa det, så kommer det absolut inte, nej, att bli. Och man såg oddsättningen och sådär, det fanns liksom inte på kartan. Men så blev det ju. Och terminerna i USA, det var en 5 gånger högre omsättning än normalt. Man var tvungen att stänga de här automatbrytarna, slog i taket. Vi startade i Sverige, då öppnade börsen kraftigt neråt. Vi bottnade på minus 3,6% den dagen för att stänga upp 1,2%. Påminner lite grann om nu, skulle jag väl ändå säga. Vi har varit ner på 1,8% minus idag. Vi är på upp ungefär 1,5% när det här spelas in. Så att även om det inte är lika stor rörelse så är det påminner ändå om det. Och jag och Johanna vill mena på att det inte är samma X-faktor den här gången. Därför att vi inte visste vad vi hade att förvänta oss om Trump skulle bli president. Och ingen räknade med det. Nu kan det antingen bli 4 år till med Trump eller Joe Biden, som flera säger kanske är nettopositiv för börsen med stora stimulanspaket och skattehöjningar som man i sådana fall skjuter på framtiden. Inte minst Elisabeth Kopperman i förra avsnittet. Vad säger du kring det? Håller du med mig eller vill du såga mig vid fotknölarna när jag säger att X-faktorn känns som att den är lite mindre?
Ja och nej. X-faktorn absolut lite mindre. Man vet mer hur Trump är och hur oberäknelig han är och att han inte ändrar sig när han är president. Det hade man väl någon slags förhoppning om inför förra, när det väl stod fast att han skulle bli president, att okej, ja, men nu kanske han agerar på ett någorlunda annorlunda sätt. Men så blev ju inte fallet. Men absolut, det där överraskningsmomentet, X-faktorn, har vi inte på samma sätt. Men det vi istället har nu, det är ju en situation där det här kan bli väldigt långdraget. Jag menar, Trump har ju redan gått ut och utsett sig själv till segrare, fast långt ifrån alla röster var färdigräknade. Och sen efter det har det ju svängt och nu ser det ut som att Biden leder. Men jag tror ju inte att om det blir så här, jag tror ju inte att Trump kommer liksom fredligt så att säga bara lämna över makten, utan det här kommer ju, det finns ju säkerligen x antal höga jurister som sitter och jobbar nu för fullt i vardera läger på vad som kommer nu, och det är ju netto negativt för börsen i ett mer kort perspektiv. Och sen så håller jag ju med det där om att om Biden blir vald och han kan driva igenom stora stimulanspaket så är det netto positivt för börsen. Nu ser det ju inte ut som att demokraterna får majoritet i senaten, att de övertar den majoriteten. Det ser inte ut som det är just nu, även om det är väldigt jämnt även i det valet. Men då skulle det innebära att republikanerna kan blocka, att det blir en låsning. Så att han ändå inte kan få igenom något stort stimulanspaket. Så den här blue sweep som Elisabeth Koppelman pratade om, den har ju inte kommit. Det är ju inte så att demokraterna har majoritet i båda husen, båda kamrarna och presidentposten. Så att det ska bli superspännande att följa det här. Men alldeles oavsett så är det ju inte de... Det är klart att politik har betydelse. Visst är det så. Men över tid... Så det finns ju väldigt mycket annat som driver börsen. Och inte minst de superlåga räntorna, rekordlåga räntorna världen över. Får vi kontroll på corona, vilket är väl det mest liksom utmanande just nu. Ja, men då finns det väl sannolikt, då har vi ju krafter och liksom en digitalisering, en grön våg, allt vad det kan vara som kommer driva bolagsförsäljning, lönsamhet, vinst i alla fall. Så att liksom, oavsett börsklimat kommer det ju vara bolag som går bra.
Ja, men jag tänker där också att Trump, han är ju en showman. Och det var, marknaden hade jätteont i magen 2016, och vart ska det här barka när vi då insåg att han vann presidentvalet. Sen om du kommer ihåg så snäpade börsen nästan direkt när han började prata segertalet, när man insåg att okej, det kanske ändå finns lite rim och reson i det hela. Och det här ska bli intressant att se om det är så att Trump faktiskt förlorar det här presidentvalet, om det är liksom att okej, showen är över, och att det blir ett strukturerat överlämnande så att säga, och att man ringer och gratulerar motparten om man inser att nu är mina 4 år över, men att man kör den här showen, inte minst på Twitter, fram till dess att det faktiskt är ett definitivt slut och ett definitivt vinst för, om vi då säger att Biden skulle vinna.
Jag tror att du har för höga tankar om Trump. Jag hoppas att du har rätt.
Och det här är ju det här presidentvalets X-faktor, får man väl säga. Men om det skulle vara så. Det är för jag tror att det marknaden nu vill ha, det är ju någonstans att slippa osäkerhet. Man vill veta vem som blir vald president. Man vill inte att det ska vara i limbo. Det är poströster och det kommer bort poströstningar och man väntar på dem. Och i Sverige så... Vi har en gång i tiden, Johanna, skojat på ett elakt sätt om Postnord i den här podden. Och då hörde Postnord av sig och sa att det där håller vi inte med om. Det ska vi inte göra. Nu gjorde jag ju det indirekt, men jag menar inte så. Det jag menar är att det kan ju vara så att brev tar lite längre tid på sig innan de kommer fram. Och vart man ska klippa, det är ju en det är ju någonting som är up for discussion, antar jag.
Ja... Men det är ju märkligt, för nu vad jag förstod det, så är det ju vissa delstater som säger att så länge det är poststämplat innan liksom vallokalerna stängde i den delstaten igår då, den 3 november, så ska den räknas oavsett om den kommer fram den 5. Är det poststämplat innan stängning den 3, så ska det räknas. Och det är ju det Trump säger, nej, det ska det inte. Och han säger ju att de måste komma fram innan vallokalerna stänger. Men det är ju supermärkligt. Alltså det handlar ju om när man lägger rösten. Och det är samma sak om du står i kö till en vallokal. Och du är där, om sätan stänger vid 8. Och du står i kö. Du har kommit 10:08, ställer i kön. Då ska du få rösta, även om det blir att du kommer in efter 8. För att står du i kön så är det, hör du liksom...
Ja, men visst är det så. Ringer du till en kundsupport och det är 2 timmars väntetid och klockan hinner gå över stängning, så blir du ju flyförbannad om det klipps.
Men
det
får återkom imorgon.
Men det får ju inte bli en flaskpost heller, så att säga.
Nej. Men det känns ju som att Trump har ju redan innan valet börjat bygga upp för det här för att kunna ha den här möjligheten, antar jag. Så han vill väl lite misskreditera.
Men nu vet vi hur börsen reagerade sist. Vi ska också komma ihåg, Johanna, att vi hade en coronakrasch på 18 dagar. Sen hade vi 211 dagar av återhämtning fram till den 12 oktober. Sen hade vi nästan en korrektion, alltså en nedgång på 10% från topp till botten. Och nu har vi liksom fått en skjuts uppåt igen och Stockholmsbörsen är upp 4% från i fredags fram till stängningen igår, alltså då inte idag. Den 4 november, nu är vi upp ytterligare ungefär 1,5. Vi har också ganska stora uppgångar på de amerikanska börserna, för att jag lyssnade på en amerikansk podd och de sa att det verkar som att ompositioneringen, omallokeringen, att man kanske har dragit ner på risk, har man gjort lite långt i förväg den här gången. Att man har varit ute i lite god tid.
Mm, börsen började väl falla för 2 veckor sedan?
Ja, 12 oktober bottnade den här under oktober månad. Oktober var ju dåligt i Sverige. Vi var nere över 6% i oktober. Och oktober till februari brukar vara den mest solsäkra perioden historiskt på börsen. Aktier i en vintersport,
bra,
brukar sägas.
Bra att någonstans.
Exakt. Och Stockholmsbörsen? 5,22 inklusive idag, alldeles nyss. S&P 500 upp nästan 7%. Och Nasdaq 100, för att få med lite tech, upp 7,5%. Och det var någon på Twitter som sa, eller frågade, varför är tech upp så mycket? Och både Trump och Biden har ju pratat en del om att man tycker att tech kanske har blivit lite för dominerande. Men det är värt att ha med en sak här. Och det är att allt, det är liksom lite grann av ett relativt spel. Och tech har gått absurt bra i år. Men som sig bör till viss del, för att vi har sett ett digitalt språng. Och att nu ska vi kanske jobba hemma ännu längre. Och det är tech som möjliggör det här. Så de har fått mycket vind i seglen. Men Johanna, tech har inte hängt med senaste månaden. Vi har sett en omallokering. Så att tech är faktiskt inte ens i mitten. Utan bland de sämre sektorerna senaste månaden.
Mm, vi har sett en omallokering och det har ju snarare flödat kapital till så kallade värdebolag. Alltså liksom mer klassisk industri, och det var ju den typen av bolag man tänkte skulle kunna gynnas av en Biden-seger och de här stimulanserna snarare än till exempel techbolagen. Nu känns det ju inte som att någon så här ett jättestimulanspaket kommer nästa vecka direkt. Utan nu kanske man snarare vänder sig tillbaka då till tech, där man liksom har en underliggande stark tillväxt oavsett vem som sitter som president i Vita huset.
Ja, men sen tänker jag den här rotationen mot kanske mer traditionell industri också är sund, därför att vi har haft en väldigt stor uppgång på börsen som är få bolag förunnade, så att det är ändå ganska skönt när det blir en bredare återhämtning på börsen. Men du är helt inne på någonting, men jag tror att det vi vill se här då, det är dels att vi får en klar vinnare och att vi får ett stimulanspaket till hushållen som är så pass välbehövligt. Då får vi bort två stycken stora riskfaktorer. Vem vinner presidentvalet? Hur länge lever vi i limbo? När får vi ett nytt stimulanspaket till amerikanska hushåll som går på knäna? Och sen har vi ju liksom en bubblare. Kan vi få nya positiva besked kring ett eventuellt vaccin eller någon form av antiviraler som hjälper? Det hjälpte uppenbarligen Trump.
Ja.
Men,
ja, det hade väl varit supertrevligt. Vi får hoppas att de danska minkarna inte sätter käppar i hjulet.
Och för de som inte riktigt hänger med där, för det är något som du uppdaterade mig på alldeles nyss innan poddinspelningen. De danska minkarna, vad är det som händer nu?
Danmark är tydligen världens största producent av minkpäls. De har flest minkfarmar i världen, eller störst i alla fall. Och där har det nu, de har hittat någon muterad form av coronaviruset i minkarna, eller i några minkar. Så att Mette Frederiksen, statsministern i Danmark, har ju nu krävt att man ska avliva alla minkar på varje minkfarm i hela Danmark, för att det här muterade versionen av covid-19 då kan sätta käppar i hjulet för ett eventuellt vaccin. Och jag kände bara, nej, det räcker väl med den här fladdermus covid-19. Måste vi få mink covid-19 också när vi...
Ja, verkligen. Men sen har vi också haft någonting, och jag vet inte hur mycket vikt man ska lägga vid det, men förutom minkarna nu här, det är ju bara någon månad sedan vi fick besked om att vi nu har klarlagt att man kan bli smittad ånyo av coronaviruset trots att man har haft det. Det där tog inte marknaden speciellt mycket fasta på, men, och jag vet som sagt inte hur pass viktig informationen är. Uppenbarligen så såg ju marknaden förbi det. Men jag vill ändå lyfta, Johan, att den där fredagen den 20 februari så vek det lite ner från dags. Högst inga konstigheter. Den riktiga urblåsningen fick vi
den 24.
24 på måndagen. Börsen föll 4.31 och då började det när det spreds utanför Kina. Men idag har vi en helt annan koll på viruset. Och jag tror, jag är lekman, jag tror att sannolikheten är mycket högre att man överlever om man får det idag. Vi har en helt annan koll på det. Vi har lärt oss att jobba hemifrån. Men, och din mor är ju också i branschen. För det jag vill säga här innan ingen då tycker att Niklas nu är ute och cyklar. Det viktigaste, tror jag. Som sagt, jag är lekman, jag är ute och cyklar. Nu är det, det viktigaste tror jag, det är att vi klarar oss från den här totala belamringen på akutvårds, ICUs...
på intensiven.
Intensivvårdsplatserna, och att vi ska behöva välja vem som får en ventilator.
Så nu håller vi ut, nu håller vi avstånd, vi gör inga onödiga små utflykter, utan håller oss hemma, håller oss utomhus tillsammans med vår närmsta familj och liksom tar oss igenom det här tillsammans.
Ja, det måste vi göra.
Och support our locals.
Support our locals, ja, för det är ju fortsatt väldigt jobbigt. Det här har vi inte pratat om. Nu känns det som att du ganska naturligt tänkt att nu börjar vi fasa ut avsnittet. Men vi har bara börjat. Nej, men jag tänker så att det var ju en ganska stor diskussion när det här bröt ut, så att säga, hur man skulle stötta företagen. Om det är så att vi nu får en andra våg, vilket vi ser att vi då får, och det är ganska jobbigt för de hårdast drabbade branscherna. Vi har inte pratat jättemycket den senaste tiden om förnyade stöd till de hårdast drabbade branscherna och vad det här kan innebära för sysselsättning och arbetstillfällen.
Nej, det kommer ju komma. Finansministern har ju sagt det, att de måste ju fortsätta öppna plånboken även under nästa år och bra tid framöver. Och jag tror att det har kommit lite tillägg också så där, men stora delar av stöden har ju löpt ut nu och jag vet inte riktigt. Vissa delar kommer väl förnyas och så, men det är ju en utmanande situation, och framförallt för många unga som kanske tog studenten i våras eller är precis klar med en universitetsutbildning eller bara har gjort något annat att ta, inte riktigt har en fast fot på arbetsmarknaden, är ju det här en supertuff situation.
Det är det verkligen, och det känns som att vi kanske får vänja oss vid att det här kommer att hänga med ett tag till. Varför jag tror att den här andra vågen som man nu pratar om och nedstängningar i Tyskland och Frankrike och Storbritannien, varför det kanske inte blir riktigt lika allvarligt för gemene man och för hushållen, är för att vi har haft en 8 månader på oss att vänja oss vid det här. Många som kan jobba hemifrån, det är långt ifrån alla som kan det. Det är långt ifrån alla som överbryggar den här perioden. För många innebär det här en katastrof, men att vi ändå har vant oss vid att jobba hemma om vi har möjlighet till det. Vi har en helt andra rutin, vi spritar händer, vi tänker på hygien, vi håller avstånd, vi nyser inte. Och gud förbjude, tänk om man skulle råka nysa i en matbutik bara för att man nyser, inte för att man är sjuk, utan man nyser. Man känns ju som att man kommer in, det kommer in människor med såna här...
Man känner liksom, som man är spetälsk.
Ja, det kommer in människor med stora rockor och bär ut den och folk flyr ifrån den. Nu har jag lyckats klara mig. Men man känner ju ibland om det är någon, om man hade varit nära på att nysa. Man får nästan gåshud för man känner nej, det går inte. Nej, nej, nej.
Jag brukar nypa mig i fingret. Det är ett så här knep som jag har med mig från när jag jobbade i butik och man stod bakom kassan. Alltså jag jobbade i en sportbutik mina yngre dagar extra. Och sen när jag stod i kassan och tog betalt av en kund och kände att jag hade en så här nysning på gång. Du vet, som i Toker eller Prosit eller vem det är i Snövit. Då brukar det liksom nypa mig, sticka in nageln i tumnageln i pekfingret så här. Så det gjorde lite ont, för då fick man något annat att tänka på. Då försvann liksom nyskänslan, då hade man istället ont i fingret. Nej, men så det kan man göra i matbutiken.
Det är ett väldigt bra tips. Så är det liksom så att ni vill slippa den genanta situationen, nyper i fingret, nageln i fingret. Men för jag tänker att håller du med om att du tror att fallhöjden för hushållerna är lite mindre när man har vant sig, man kanske vill äta restaurang, man är duktig på takeaway, man jobbar hemma, man...
Absolut, för många hushåll, för liksom merparten tror jag absolut att det är så. Vi såg också under kvartal 2, vi har aldrig haft så stort nettosparande till sparkonto och aktier och fonder i Sverige, alltså hushållssparande, som vi hade då. Och det har ju att göra med att många hushåll har ju drabbats lite orättvist, kan man säga. För samtidigt som vissa ju har blivit väldigt hårt drabbade, så andra hushåll haft kvar sin inkomst, i alla fall kanske upp till 90% av lönen om man hade permitteringsstöd. Men man har inte haft samma utgifter, man kan inte gå ut och äta, man kan inte resa, man jobbar hemma, man betalar inte för kollektivtrafiken eller bilen eller vad det än kan vara. Så att man har fått mer pengar över plånboken, samtidigt som man har blivit påmind om vikten av att ha ett sparande och så, för att saker och ting, förutsättningar kan förändras väldigt snabbt. Så att många har ju kunnat spara mycket mer än vanligt och liksom fyllt på sin buffert och sin ekonomiska livväst, eller vad man ska säga, flytväst, medan andra har drabbats väldigt hårt. Så att det finns ju en, ja, det har ju inte slagit lika mot alla, men på aggregerat och i medel så är jag helt med dig om att vi har liksom lärt oss leva mer på ett helt annat sätt.
Ja, men lärt oss att leva mer och lärt oss att kunna jobba mer. Det handlar inte bara om det är så att man jobbar hemifrån, om det är så att man har möjlighet till det, utan även om man har ett jobb där man kanske inte kan jobba hemifrån, vilket är många jobb där man faktiskt inte kan jobba hemifrån, att det även arbetsgivare har tagit initiativ för att kunna säkerställa att arbetsmiljön är någorlunda trygg. Jag hör skräckexempel nu från vården där man inte ens coronatestar människor som har legat i samma rum som bekräftat covid-19-smittade personer. Det kan ge mig gåshud och tycker att så här, det är inte det jag förväntar mig om det är så att vi tillsammans ska försöka stävja en andra våg. Men i det stora hela så tror jag att många arbetsgivare har tagit bra initiativ för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Och det gör ju också att vi tryggar produktiviteten och vi tryggar liksom de ekonomiska hjulen på ett annat sätt. Och lite grann det här återgången kanske till värde och till lite mer cykliska. Vi har fått ganska fina konjunktursignaler också på senaste tiden.
Mm. Det har vi fått, och det kanske ska tas tillbaka till temat för den här podden.
Vi svävade lätt ut.
Vi svävade där, tog en utsvävning på en kvart. Hoppas ni är med fortfarande. Men ja, vi har fått en hel del fina konjunktursignaler, framförallt för industrin. Tjänstesektorn har det ju fortfarande lite tufft, och det har ju att göra med de liksom påbud och om social distansering som gör att vi kan inte utnyttja tjänster, alltså som restaurang och upplevelser och den typen av tjänster på samma sätt. Men medan industrin som har visat betydligt bättre signaler. Och det är ju positivt och lovande. Så att det finns förutsättningar, och inte minst så är ju räntorna otroligt låga. Och alternativen till börsen är väldigt få. Och vi kommer ha en expansiv penningpolitik i alla länder, alla centralbanker skulle jag vilja säga, ett bra tag framöver. Och jag tror att Jerome Powell, Feds chef, jag tror att han kliar sitt huvud nu lite, eller kanske bara krasst konstaterar att det kommer hänga på oss även framöver. Det finns ingen majoritet i amerikanska kongressen som kommer kunna bidra så mycket med finanspolitiken, utan det kommer vara Fed som drar kalaset.
Ja, och det där är ju ganska jobbigt, för där någonstans när Elisabeth Koppelman var med i förra avsnittet så pratade vi ju om det där också, om huruvida det är finans- eller penningpolitiken som kommer att dra. Och det är ju inte läge att fortsätta bråka om det här stimulanspaketet till hushållerna. Och vi kanske inte kan förvänta oss jättemycket från penningpolitiken, även om vi vet att verktygslådan inte är uttömd bara för att räntan är väldigt nära noll.
Nej, inte, men de kommer ju inte strama åt den i alla fall när läget ser ut så här. Så att, och som sagt, vi har lärt oss under det här året att är det något man inte ska ge sig på, så är det att försöka förutspå börsen på kort sikt. om börsen står högre eller lägre om en månad från och med idag. Och det borde vi inte göra nu heller. Alltså vi skulle inte gjort det i januari, inte i februari, och vi ska inte göra det nu, utan håll fast vid sin långsiktiga strategi. Månadsspara om man är i den fasen av livet, är man i säljfasen av livet, så månadssälj eller kvartalssälj. Men var man långsiktig igår, så ska man vara långsiktig även imorgon. Och vi har ju så mycket. Alltså, vi behöver inte sticka under stol med. Det var ju inte superkul för oss heller nu senaste veckorna när där börsen gick ner ganska kraftigt, eller i alla fall ett värdepapper som du och jag är ganska tunga i. Det kan vi väl öppna med Avanza-aktien. Och då är det väl klart att det är inte det roligaste som finns att logga in på kontot. Det tycker inte vi heller, men man måste ju komma ihåg det, att jag är ju faktiskt långsiktig.
Ja, exakt. Vi är ju blytunga Avanza och även som andel av våra portföljer, och vi säger ju att vi lever som vi lär, det gör vi, och vi säger att man ska ha en god riskspridning både vad gäller olika aktier men även olika branscher, och inget innehav, inget bolag är ju så vackert att det förtjänar exklusivitet i portföljen, även om jag kan tycka att Avanza är väldigt vackert. Men inget där är så pass vackert att man liksom ska ha en exklusivitet. Men jag menar, Johanna, under den här perioden så har vi ju sett att vi har fått ett enormt stort fokus på sparande, inte minst liksom när det är den här typen av tid, att vi ser att handeln ökar väldigt mycket. Men jag tänker bredare än så. Jag tänker alltså gemene man, att man tänker mer på att kanske ha en buffert. Vad händer om jag blir permitterad? Vad händer om jag faktiskt blir av med jobbet? Ska jag ha ett långsiktigt sparande? Ska jag se över det här? För jag kommer ihåg i fjol, och det gör du också, när vi satt och funderade på när når vi kund Avanza nummer 1 miljon, och det kan vara så att vi kanske når 1,3 miljoner i år. Det har ju formligen exploderat. Nu har vi per senaste 1 219 800 kunder efter att ha välkomnat 243 400 kunder. Och tänker ni där inövat, Niklas? Nej, jag hittar bara tweeten här på Twitter samtidigt.
Det hade mycket väl kunnat vara inövat.
Det hade mycket väl kunnat vara inövat. Men någonting annat som jag tänker på lite grann, det är att vi ibland brukar säga att det är bra att ha en riskspridning geografiskt. Och då brukar jag säga att nej, jag vill inte ha exponering mot andra delar av världen, andra länder, bara för att någon säger att det är bra, utan jag går över ån efter saft, inte efter vatten. Och det jag menar där, att det finns affärsmodeller som i andra länder som inte finns i Sverige, och det brukar skapas kluster. I Sverige är det mycket bank och verkstad, vi är också duktiga på gamingbolag. Spel och dobbel har jag förvisso inte i min portfölj, men det är ändå så att de uppskattas i Sverige på ett annat sätt än kanske i andra länder. Då brukar man se att de vill kanske kunna noteras här. Vi har techbolagen i USA, vi har lyx i Frankrike exempelvis. Vet du, det här är för 3 dagar sedan i och för sig, men vet du vem som är vinnaren i år av de nordiska länderna?
Där börsen har gått bäst?
Ja, i lokal valuta.
Jag skulle nog kanske säga Danmark.
Varför?
Läkemedel.
Det är en väldigt klok slutsats. Det är inte det i det här fallet.
Då är det Sverige.
Nej, det är Danmark.
Aha.
Det är Danmark, men det är inte på grund av läkemedel. Men jag hade förmodligen sagt exakt samma sak. Det är för vi har sett hälsovård och läkemedel gå väldigt bra under den här pandemin. Men det bolag som har gått bäst är faktiskt Pandora, som är ett retailbolag, som konsumentrelaterat bolag, som har haft en ökenvandring. Men nu gått väldigt bra. Men Danmark
säljer skräpprodukter till semidyrt pris.
Ja, det var hårt sagt. men alltså, de var upp nästan 20% Danmark, och Norge var ner 16%.
Ja. Men alltså, Pandora har ju varit ordentligt nedtryckta.
Ja. Ja, ordentligt nedtryckta. Någonting annat jag vill dela med mig av, det är att jag lyssnade på en vd-intervju med Starbucks vd här i en amerikansk podd, och han sa vi ser ljust på framtiden. För han jämförde då, eller berättade att jämförbar försäljning var ner 65% i april i Kina. Nej, det här var i USA. Och 5 månader senare i september var siffran minus 4%. Vi har gått från minus 65% i april till minus 4% nu senast i september. I Kina så var 90% av kaféerna stängda i landet i februari, och i september bjöd landet på positiv jämförbar försäljning. Och då kan ju vän av ordning fråga: Niklas, varför berättar du just det här? Varför väljer du ut Starbucks? Jo, därför att Starbucks är, de har nästan 5000 kaféer i Kina. De är lite grann av en temperaturmätare kring, vågar man gå på kaféer? Är man ute på stan? Handlar man? Vågar man sitta på ett kafé och jobba? Och Kina var ju först in i det här. Och först ut, alltså, ekonomin snurrar ju på rätt bra i Kina. Vi ligger efter dem, men peppar peppar, man kan blicka dit och hoppas på att det är den vägen åt vi vandrar. Och jag menar, vi har sett det här även i butiksledarna. Jag har sagt det förut, Atrium Ljungberg som äger handelsområden i Stockholm sa att när de värsta, mörkaste dagarna under coronapandemin så var foot traffic ner 30%. Många har sagt till mig, om en kanske 60-70, folk gick väl inte på butiker. Det är 30%. Under andra vågen nu så kanske man tar lite mer allvarligt på det här. Det kan vara så att det blir lite jobbigt, men en del bolag har förberett sig, varit duktiga på e-handel. Andra har haft lite tid på sig nu och ställer om. Jag tror att det blir lite mjukare. Vi har haft en tid att vänja oss helt enkelt.
Mm. Ja, men vänja oss, anpassa oss, byta, men göra förändringar som kanske skulle komma någon gång i tiden i alla fall, och nu tidigare las det lite på grund av corona. Det är bra att du alltid känns så här positivt.
Ja, men, och här vill jag bara dela med det absolut sista nu, men det här vill jag dela med mig, för att under den här tiden när det har varit jobbigt så har jag kollat, ja men nu råkade det vara så att Starbucks vd gästade den här amerikanska podden, och någon gång så har det varit FedEx, och det har varit alla McDonald's och alla möjliga typer av bolag, och de har ju en stor exponering mot Kina, många av de här bolagen. Många bolag i amerikanska Dow Jones har en stor exponering mot Kina, och det är ju det man kallar liksom Dow Jones anno 1896, äldsta indexet i USA, mycket blue chips, har varit i korselden under handelskonflikten mellan USA och Kina. Nike, inte minst, Apple självfallet. Och är man lite nyfiken på hur går det i Kina? Det är ändå en av världens största ekonomier, näst största efter USA då, och tre är väl Japan. Hur går det där? De är en viktig del för efterfrågan, inte minst också lyxvarumärken. Då kan det vara ganska intressant att gå in på de här bolagens hemsidor, exempelvis Nike Investor Relations eller Apple eller FedEx eller vad det nu än är, och läsa lite grann, vad säger de? Det har jag gjort en hel del under den här krisen. Inte minst FedEx som ganska tidigt var ute och sa att vi skeppar varor på samma nivå som pre-pandemic levels. Det ingör ett mod i mig, men det läste jag inte i Main Street Media. Så att är man lite extra nyfiken, jag tycker att det är en väldigt bra kanal att faktiskt in och förkovra sig lite grann.
Mm. Och något som också har kommit mod i, det är, eller vad säger man? Vad sa du?
Gjutit
mod i. Ja, jag tappar orden.
Jag
är som Biden. Jag tappar orden. Sleepy Joe. Nej, usch. Så får man inte säga. Någonting som det också har gjutits mod i.
Men nu har vi gett en känga till båda aktörerna.
Ja, precis. Så då är det lite SVT över det hela. Det måste vara samma till alla. Men börserna i USA fortsätter tuffa på uppåt. Nasdaq 100 är nu upp 4,5%. Alltså när vi pratar nu, det svänger ju snabbt, så att när ni lyssnar på den här kanske det har vänt ner 4,5, men Dow Jones upp över 2%, och det här alltså trots att vi nu har det här läget som beskrevs som mardrömsläget inför valet. Det tyder ju på någonting, men man ska i alla fall vara medveten om att det svänger i hockey, och ja, bli nu inte orolig även om det svänger ner ett
tag. Nej, och det här är ju faktiskt en viktig poäng, för vi tenderar att överskatta påverkan från presidentval också. För så här är det, eller ja, så kan jag inte säga för jag har ingen aning, men så här skulle det kunna vara. Presidentvalen, alltså, presidenten sitter på så mycket makt, och det är inte, presidenten är inte envåldshärskare vad man än anser om sig själv, så är det bara. Och någonstans så, om vi lutar oss till historien, så ser vi att börsen har tenderat att gå hyggligt både under republikaner och demokrater. Och någonstans är bolagen sina egna lyckas smeder. Sitt fläsk är en oerhört bra egenskap för att bli långsiktigt framgångsrik på börsen. En klok person sa på Twitter igår att 99% av investerande handlar om att sitta på händerna och 1% handlar om att agera. Idag är en perfekt dag att bara sitta på händerna. Det ligger jättemycket i det. Det ligger oerhört mycket i det. Och man märker ofta att människor kan tendera att bli lite kortsiktiga. Vad ska jag köpa nu? Vad ska jag sälja nu? Hur ska jag agera? Min portfölj är förmodligen oerhört tråkig för att jag köper sakta men säkert de bolag jag vill äga. Men många bolag, Johanna, är så stora, inte minst i USA, att de motsvarar små egna länder i storlek. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att en stor del av värdeskapandet skapas i bolagen. Sen får de förutsättningar från politiken, men det är inte politiken som styr framgången.
Nej, precis. Och ingen presidentkandidat vill ju bara döda förutsättningarna, utan man vill ju ha välmående bolag som är lönsamma och går med vinst och bidrar med arbetstillfällen och intäkter till landet. Så att det är inte så att någon av, oavsett vem som än blir president nu, kommer ha som agenda att liksom förstöra för amerikanska bolag. Så är det ju inte.
För då skulle det kunna vara så att USA inte längre i framtiden blir världens största kapitalmarknad, och det skulle göra ont. Sen har vi sett Kina, avslutningsvis från min sida.
Det här blev en utsvävning.
Ja, men
nu hamnade du i Kina.
Ja, nu hamnar jag i Kina. Och de satte käppar i hjulen för världens största notering. Men här satte man käppar i hjulen för Alibabas Ant Financial med Jack Ma i ägarleden. Det här är en stor märkeshändelse som också fick Alibaba kraftigt på fall. Alibaba är noterat i USA. De noterades var det 2014. Det har ju varit en fenomenal investering. Men man ville inte notera det här bolaget i USA på grund av de ökade spänningarna mellan USA och Kina. Men man hade inte kunnat tro att Kina skulle sätta käppar i hjulet.
Mm.
Men om det kan vara så, jag tror inte USA vill tappa rollen som världens största kapitalmarknad.
Nej,
så
att, nej.
Precis som det du sa, man vill ju inte förstöra.
Nej, man vill ju ha välmående, lönsamma bolag och att kapitalmarknaden ska vara i USA.
Exakt.
Med det sagt,
så är vi helt klara.
Så är vi helt klara. Och
det är inte presidentvalet.
Nej, det är inte presidentvalet, och vi vet inte att när, det kan vara så att när det här avsnittet kommer ut vid midnatt här, så är det helt liksom föråldrat, förlegat. Det är en helt ny spelplan då. Vi vet inte, det svänger så himla snabbt.
Det svänger så himla snabbt. Det enda ni kan glädja er åt, det är att ni kan bara luta er bak, lyssna på våra ljuva stämmer. Det här är Snillen spekulerar. Det kan vara helt annars, förmodligen är det säkert så. Vi hade i alla fall roligt när vi spelade in det här. Vi tycker att det är buskul när du varje vecka följer med oss och allting vi har att prata om. Vi tycker att det är oerhört roligt. Det kommer vi fortsätta med. Eller kommer vi det, Johanna?
Jo, men det kommer vi på ett eller annat sätt.
För vad är det jag menar nu? Det här har ju inte gått någon förbi, men det kan ju vara värt.
Jag tror att du syftar till att jag har fått en ny roll på Avanza som hållbarhetsansvarig, där jag kommer se till att vi har gröna och hållbara produkter inom alla produktsegment. Jag kommer se till att vi följer alla lagar och regler som kommer från EU-kommissionen vad gäller hållbarhet, och jag kommer framförallt att fokusera lite mer på gröna investeringar och vägleda och inspirera kring det. Och podden, vi får lite se hur det blir med podden över tid, men än så länge så kommer vi köra på i ett par månader till, tror jag.
Ja, jag tänker ju inte sluta köta i den här podden. Det har jag ingen tanke på att göra. För er som vill skälla på Johanna för att hon agerar lite femte kolonner i det här fallet och följer sitt hjärta, så kan ni med fördel gå in på Avanza-podden på Facebook och med i gruppen, och så kan ni skälla på henne där. Ja. Och så kan ni pinga in mig också för att bli lite extra roligt.
Vi hörs där, eller så hörs vi i nästa vecka.
Tack för att du lyssnade på det här.